Podplay.
Och sen utvecklas man som person. Jag kanske helt plötsligt inte tycker om träning och boxning och PT-grejer som mitt ex gjorde.
Börjar du tänka de tankarna lite och känner av den känslan, så tror jag någonstans att det kanske är dags att göra slut.
Jag och min kille, varje gång vi har sex så slaknar han. Vad fan gör jag?
Jag hade ju glasögon, jag hade tandställning. Jag var väldigt blyg och väldigt osäker när jag var yngre. Nej, alltså,
hur
nej,
kan det enkla vara så svårt?
Åh gud, du håller verkligen mycket som att du är en jävla Beyoncé. Du ska se nu hon sitter här. Nej, jag kan inte texten, bror. Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Real Talk med Emma och Diana! Alltid så hype.
Hola amigos!
Riktiga woo-girls.
Åh gud. Woo-hoo-girls.
Man gillar inte woo-girls.
Jag tänker på high school girls. Vet
du, men jag tänker
girls.
Att vi är sådana som står typ i krogen och bara woo-woo-woo-woo.
Åh gud, yeah, party time!
En woo-girl är inte något man vill vara.
En woo-girl.
Och vi har blivit woo-girls. Nej, i alla fall i podden, men det är okej.
Jag tänker på att jag hoppar alltid in och säger med Emma och Diana. Nej, och så säger jag woo-hoo. Man bara, alltså, är du så hypad varje vecka? Ja, liksom.
Bara,
skål.
Skål.
Får inte glömma skål.
Nej.
Tack.
Våra... 2021, new year, new me.
Boo, still gonna skål.
Oh, gud. Det kommer typ bli en grej nu varför du har sagt det 15
vet,
gånger.
Jag vet. Mm.
Det är Dom Perignon. Lenace of Spade.
7000 kronor. På gud. Systembolaget. Ja. How you doing, honey boo?
Nej, men jag mår bra, som vanligt. Ingenting att klaga på, som jag brukar säga, har blivit mitt nya motto.
Alltså vi har på riktigt, innan vi kom hit till studion nu, släpat med oss Emmas resväska.
Oh.
Med, och jag har burit hennes ryggsäck. Hon har släpat på resväskan. Så när, nu när vi kommer in till Bauer, även fast vi bara har poddat här i typ en månad.
Mm.
Så de bara, Emma tillbaka med resväskan då?
Ja.
Jag bara, jajamän. Hon i receptionen bara, resväskan? Jag bara, jajamän gumman, jag vill vi tillbaka.
Kommer som en packåsna varje gång. Och det värsta är den här väskan har varit med om så mycket nu. Den har varit i Mexiko, den har varit i Brasilien, den har varit över hela världen känns det som. Och när den har varit mer i även hela hjulet på ena nu har ju börjat gå av. Så det går ju inte att rulla den typ.
Jag vet, när du var inne i systemet skulle jag springa in till Hemköp och dra med mig de här hjulen. Den bara,
den är jätteirriterande. Jag ska köpa en ny resväska i alla fall.
Mm.
Eller en flygande väska. Som, är det kanske någonting som man kan styra med kontroll så jag slipper röra det?
En
det finns ju
kan,
sådana väskor.
Det finns ju en sån du kan sitta på.
Åh gud, ska jag sitta på en väska i Stockholm?
Ja, det är
gud, hoppar av på centralen. Emma kommer med en resväska med ratt och kontroll och bara, ur vägen, här kommer jag!
Åh gud, nej, men gud. Helt erfaren.
Ser du mig på rullande resväska?
Nej, åh, gud. Ja, 100%. Det finns ju sådana man kan sitta på.
Kommer fan slå ihjäl
när
det är snö.
Och så trycker du så här start och stopp och så har du så här laddningsuttag och sånt i resväskan.
Så
ja, du reser ju fram och tillbaka till Stockholm hur mycket som helst.
Det hade faktiskt varit jätteskönt.
Mm.
Ja, nog om min resväska.
Ja, nog om
det är bara fem minuter senare. Still talking about a suitcase.
5 minutes later.
Ja, verkligen så. Fan, med resväskan. Nej, nog om den.
Nej, men jag ska fixa resväska till dig. Jag ska hitta en med kontroll och fjärrstyrning och allt möjligt.
Mm. Men utöver det, nej, med resväska rullar på bra. Jag mår bra. Du då, Diana, hur mår du?
Ryggen är okej.
Ryggen är inte okej, men livet rullar på. Inget att klaga på. Ändå har jag hört det och klagat, liksom. Åh, oh, gud.
Rullar du? På julen, resväskan, fattar du?
Åh, oh, gud.
Ja, okay.
Ta tillbaka det.
Okay. Ta tillbaka det.
Ja. Hur mår du?
Jag mår faktiskt jättebra. Vi hade ju vår första riktiga dag tillsammans, du och jag, igår.
Ja.
Vi har ju liksom inte umgåtts sen... Alltså vi träffas ju och poddar tillsammans och pratar i telefon 24-7. Så att vi, alltså, vi håller ju kontakten, minst sagt. Men vi har inte hunnit umgås.
Nej,
jag
har
för att
inte.
Du har haft corona, jag har varit borta. Sen har du kommit till Stockholm, träffat dina vänner. Jag har varit upptagen med jobb. Jag och Emma hade plåtning i underkläder igår.
Ja, det kändes som vi skulle spela in en porrfilm. Diana bara satte upp så här studielampor vid sängen. Och bara, här har jag lagt fram outfits till oss. Jag bara, okej. Okay. Jag hade varit och köpt en flaska rödvin för vi skulle bara dricka lite vin typ. Och så kom jag hem och hon bara, studielampor vid sängen. Här har du ett nattlinne. Jag bara, åh gud. Klädde av mig typ. Diana bara, varför ser du så obekväm ut? Jag bara, för det känns som vi ska spela in en fucking porrfilm. Vi har lagt fram två nattlinnen. Satt studielampor vid sängen och bara, är du redo? Jag bara, åh gud. Och sen kommer den här låten på. Någon låter det bara så här. Hur går den?
Nö, 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 nö.
Under
jag
någonting.
Vill hellre ha dig under eller över mig. Hur kan det enkla bli så svårt?
Ah, oh,
baby, du måste ja. Hjälpa mig först. Hur kan det vara så svårt att komma över dig? Jag vill hellre ha dig under eller över mig.
Ah.
Hur kan det enkla bli så svårt?
Ja, ni förstår ju känslan när man kommer in då.
Kan du försöka sjunga lite seriöst?
Okay, du måste hjälpa mig först då.
Okej, okay, vänta, kolla inte på mig. Vi kollar ifrån okay. varandra, okej? Okay? Vi sjunger tillsammans, okej? Okay?
Okay. Ett, två, tre. Hur kan du vara över eller under mig? Ja, nej, alltså,
hur
nej,
kan det enkla vara så svårt? Baby, du måste hjälpa mig först då.
Du håller verkligen i mycket som att du är en jävla Beyoncé. Du ska se nu hon sitter här. Nej, jag kan inte texten, bror. Jag har hört, jag
försökte. Sjung en annan låt.
It was a... Nej, vänta.
I
was a secret call. The day you played and you pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Åh
gud, nej, det är vidrigt. Det räcker. De kommer få tinnitus för fan.
Tänk på den producenten.
Åh gud, de gick förbi. Vi sitter och blundar och håller i micken. Och bara, oh yes. De bara, åh gud, sitter vi här med bubbel också. De bara, vad är det för människor som vi har tagit in i vårt hus liksom? Men, vi båda mår bra. Vi har haft bra vecka. Vi har mycket att se fram emot. Vi har konstaterat att vi ska aldrig släppa musik. Jag behöver en ny resväska. Yes, yes. Idag, mina kära vänner, så ska jag och Diana lösa era problem.
Problem, problem,
problem. Okej.
Okay. Ah. Nej, men vi hade ju tänkt att vi ska lösa era problem då, va?
Mm.
Så att vi har ju lagt upp på Instagram att vi vill att ni skickar in alla era problem. Och jag har faktiskt fått in en hel del. Det första problemet vi har fått in då, det är... Vad ska jag göra för att sluta attrahera bad boys eller killar med psykisk ohälsa?
Oj, det var en bra fråga.
Alltså jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Jag har ju varit tillsammans med killar som har haft psykisk ohälsa.
Mm.
Och jag tycker inte att man ska döma någon.
Nej.
Eller välja att vara eller inte vara med någon som har psykisk ohälsa. För att jag har varit tillsammans med killar som har haft... Alltså typ mitt ex var bipolär, typ 1. Vilket är väldigt kraftigt. Han hamnade liksom väldigt ofta... Det var väldigt svåra manier och väldigt svåra dippar. Alltså så. Behöver inte gå in på det. Men han är fortfarande typ det finaste exet jag har.
Mm.
Och... Alltså psykisk ohälsa är någonting vi inte borde se ner på. Så att det vet jag inte vad jag ska säga liksom.
Nej, alltså psykisk ohälsa är väl så här, jag vet inte, man ska säga så här, hur ska jag inte dra mig till det? För att det är ju, det är ingenting man kan hjälpa och absolut, som Diana säger, inte man ska se ner på. Alltså jag själv har varit där liksom.
Jag med.
Och jag vet dock att så här, när man mår som sämst är det väldigt svårt att vara sitt bästa jag i en relation och kunna ge det man vet att man kan ge, för att det tar så mycket på en. Så att jag förstår någonstans att det kan vara svårt kanske att vara tillsammans med någon som har väldigt svår psykisk ohälsa.
Absolut.
För att man inte kan ge lika mycket av sig själv som kanske en person som inte har det kan.
Ja.
Men att inte attrahera det eller dras till det är nog väldigt svårt att säga hur man ska undvika, för att det definierar ju inte en person till en person. Alltså förstår du vad jag menar?
Precis, precis. Och sen också hur man ska sluta attrahera bad boys. Jag tror hon menar bad boys, fuck boys. Alltså mitt bästa tips till dig i det fallet är att sätta krav. Sätt standard.
Mm.
Det har jag märkt nu under de här åren där jag har varit singel och typ försökt att dejta runt. Att så här, ser jag en röd flagga nu, som till exempel att han är... kall när han är med sina vänner, eller det går vissa dagar då han inte svarar, eller han är on and off, han är kall ena sekunden sen kärleksfull andra, då är jag, mitt bästa tips till dig då, om någon av er är i den situationen och ni inte vill dra till er killar som kanske bara, ni kanske inte vill ha one night stands, ni kanske vill ha någonting mer, ni kanske gillar personen, det är att sätt krav. Säg till honom, jag har känslor för dig. Kanske inte första dejten, men om ni har träffats några gånger, bara, jag tycker om dig och jag hade velat börja dejta dig, vad känner du? Och ibland är det bara bra att vara rakt på sak och inte köra den här katt- och råttaleken. Sätt dina standards. Svarar han inte helt plötsligt när han är ute och festar en dag och skiter i dig och dissar dig när ni ska träffas eller whatever, säg att det inte är okej. Börja sätta standard för hur du vill bli behandlad, och fel killar kommer automatiskt dra sig ut ur ditt liv då.
Mm. Ja, exakt. Jag tror det handlar om att verkligen så här, känner du av att någonting inte känns bra och du får uppfattningen av att han är en så kallad bad boy, hur man nu definierar det. Det ska aldrig kännas så. Man ska inte behöva känna så. Och säger du ifrån då och säger så här, men det här, jag tycker om dig, jag tycker inte att det här känns bra att han pratar med andra tjejer eller whatever, och han svarar med att så här, ja men sluta vara så osäker, kasta. Alltså faktiskt, för du ska aldrig behöva känna den osäkerheten. Så,
nej, 100%. Jag håller 100% med dig. Men jag känner bara, vissa kan också vara osäkra om killen har tjejkompisar, om han råkar lajka någons bild. Sådana grejer, det är ju helt ifrån förhållande till förhållande. Jag kan inte säga vad jag tycker är rätt och fel. Jag tycker det är okej att min killkompis, alltså min blivande man har tjejkompisar och är ute och festar. Vissa kanske inte tycker det. Men alla har ju sina egna standard. Så känner du att han inte lever upp till dina förväntningar på hur du vill att en man ska vara, eller man eller kvinna eller vad ni nu definierar er som ska vara, så tycker jag att livet är för kort.
Ja, absolut.
Var ärlig, var rak på sak, säg vad du tycker och tänker och känner, och är det inte rätt person så kommer han antingen bli skrämd eller känna att nah, this is not for me. För jag känner att, nu ska inte jag sitta och prata som att jag är Dr. Phil, obviously så är jag ju singel fortfarande för att jag inte har hittat the one. Men jag tror att, eller jag hoppas någonstans på att när jag hittar the man of my life, då kommer vi båda känna det.
Men jag tror inte man kommer känna den osäkerheten heller. Som du säger också, det här med, det är klart att killar och tjejer ska kunna ha tjejkompisar och killkompisar. Men jag tror också att det är skillnad på hur man kanske bemöter när du ifrågasätter det. Att så här, om jag skärpte, eller du vet, alltså bara, men det här är min tjejkompis sedan 15 år tillbaka, absolut. Men hur man bemöter det i att, vet, så här, om jag skärpte, var inte så osäker. Alltså förstår du?
Ja.
Jag tror att det är så här, för att man måste ju ändå kunna få ha tjejkompisar. Det är också en hälsosam relation att kunna ha det och kunna lita på varandra och veta vart man har varandra. Och vet man inte det så är inte det jättebra liksom.
Nej, jag tror det är jätteviktigt att man ska kunna, för att jag känner typ så här, från mitt håll i alla fall, att jag vill ha en pojkvän eller en man i mitt liv där jag kan leva mitt liv.
Ja.
Jag har mina killkompisar sedan många år tillbaka. Min man måste acceptera dem.
Ja.
Punkt.
Ja.
Sen kanske inte jag behöver hänga med mitt gamla ragg liksom, eller min KK. Men han får helt enkelt bara lita på att jag sköter mig när jag är ute och festar. Jag gör min grej, men jag står inte och hånglar upp en annan dude. Liksom.
Nej.
Och det förtroendet är någonting man helt enkelt får bygga upp.
Mm.
Så att jag hoppas att det var svar på din fråga.
Jajamän. Då ska vi se här då. Då tar vi nästa problem. Är det mitt fel att mitt ex tappade känslor? Vet inte vad jag har gjort för fel och jag mår jättedåligt.
Oj. Gud, men jag beklagar.
Verkligen.
Jag vet hur det känns.
Alltså det där ska man aldrig bli med sig själv för, tycker inte jag. Jag själv har varit i den situationen och jag kan tänka mig att det är jättemånga som har varit i den situationen. Jag själv har blivit dumpad för att mitt ex har tappat känslor. Jag har själv dumpat en kille för att jag tappade känslor. Och ofta så handlar det, tror jag, mer om personen i fråga som kanske gör slut. Att den antingen inte var redo för en relation. Kanske inte var på rätt plats i livet. Inte kände att den kunde ge det den ville ge i en relation. Alltså varför jag gjorde slut med mitt ex var att jag först tappade känslor. Och det tror jag handlar om att jag inte var redo för en relation känslomässigt. Och att jag hade så mycket runt omkring som tog min fokus och som jag ville satsa på. Till exempel jobb, vänner, alltså karriär. Och jag kände inte att det var rätt tidpunkt för mig att ha en relation. Och det handlar inte om att han var en dålig kille eller att han behandlade mig dåligt, utan snarare bara att jag inte var redo att ha en relation. Och ibland så tror jag att det handlar om, oftast om att jag tycker inte att du ska känna att du har gjort något fel eller att det var något fel på dig. För antagligen handlar det bara om att han inte var redo att ha en relation och inte att det var du som hade gjort något fel i relationen.
Precis. Jag har också varit där jag har blivit dumpad av killen jag trodde verkligen var mitt livs kärlek. Alltså jag var så kär i honom. Alltså det här var killen som liksom, jag flyttade till Stockholm, han bodde, alltså det var han jag berättade när jag bodde på natt, när jag jobbade på nattklubbar, mitt första jobb, och vi reste Sverige runt. Han var regionschef. Jag har ju nämnt i tidigare avsnitt, det var han. Vi flyttade ju, han flyttade från Örebro hem till mig i Göteborg, sen flyttade vi tillsammans till Stockholm, köpte en 7-Eleven, började driva företag ihop. Helt plötsligt så tappade han känslor. Typ 2 månader efter att min mamma hade gått bort blev jag dumpad av honom, liksom killen jag trodde var the love of my life. För att han var bara inte där.
Nej.
Men sen har jag också dumpat killar. Alltså mitt ex innan det, för att jag tappade känslor.
Exakt.
Och jag tappade känslor inte på grund av honom, utan på grund av att jag var bara inte där.
Nej.
När vi träffades, så här tror jag att det kan vara i många fall, att man träffas när man är i en viss tidpunkt i livet. Och sen utvecklas man som person. Jag kanske helt plötsligt inte tycker om träning och boxning och PT-grejer som mitt ex gjorde. Utan jag började istället hamna i, jag ville börja jobba med nattklubbsgrejer, jag ville hamna i eventbranschen, jag ville flytta till Stockholm. Och då träffade jag någon annan som var där jag ville vara. Liksom. Man ändras ju och utvecklas som person hela tiden, så att jag tycker absolut inte att du ska blama dig själv. Rätt kille kommer älska dig för exakt den du är och de egenskaperna du har. Och han kommer älska dig och dina brister och framgångar. Liksom.
100%. Mycket bra.
Mycket bra.
Mycket bra.
Applåder!
Mycket bra.
Diana, hur håller man sig fokuserad under högre studier? Vad är drivkraften för att klara av att studera?
Mm.
Det är en väldigt bra fråga. Och jag, I feel you girl. Du är i ett stadie i ditt liv. Alltså jag direkt efter gymnasiet så startade jag ju företag, och sen så flyttade jag till LA. Och där pluggade jag ju typ i 4 år.
Det är länge.
Det är jättelänge, speciellt i den åldern jag var. För att det var inte direkt efter gymnasiet. Så I feel you. Det jag gjorde var att jag, alltså jag försökte sätta delmål för mig själv. Vi säger till exempel att okej, klarar jag av halva den här kursen och jag klarar av den här tentan, så belönar jag mig själv med att jag och mina tjejkompisar går på spa en dag. Klarar jag av det här så kanske jag köper mig själv den där jackan jag alltid har velat ha. Klarar jag av det här, då gör jag det här och det här. Och så försöker jag bara räkna ner. Mitt bästa tips till dig är att när du studerar, sitt då i 45 minuter intensivt och studera. Skriv inte, vi säger att du ska öva in någonting inför en tenta, skriv inte ner det på datorn. Läs inte bara boken. Läs boken och sen highlightar du det som är viktigt och skriver ner det i ditt block, så att du har, så att du skriver ner det. För att studier har visat att om du skriver för hand det du läser och sen går igenom dina anteckningar, så kan du koppla det till det, vad som har fått dig att skriva det. Och då lär du dig mycket snabbare. Så att jag hade jättehöga betyg när jag gick universitetet. Och det var för att jag hade inte så mycket tid att plugga, för att jag levde loppan, om jag ska vara ärlig. Men när jag väl satt så körde jag 45 minuter, en kvartsrast. 45 minuter, en kvartsrast. Och så skrev jag ner allting för hand. Och vi säger typ att ni pluggar om skelettet. Då tänkte jag så här, Venusberget. Arvid satt och sa i förra avsnittet att man måste trycka ner om man muspruttar. Så om Venusberget kommer upp, då kopplar jag det till Arvid och muspruttar. Hänger med, så försöker koppla det till någonting. Det är mitt svar.
Mycket bra svar.
Tackar.
Mega bra.
Tack, tack.
Okej, då kör vi nästa problem eller nästa fråga. Vad ska man göra om man inte vågar fråga om hjälp med sitt mående? Det där tycker jag är en väldigt viktig, alltså viktigt problem eller viktig fråga. För att må dåligt är inget fel. Att må dåligt är ingenting man ska skämmas över. Absolut inte. Och jag tycker att ta hjälp, sök hjälp, prata med någon vän, prata med din mamma eller pappa, prata med din kusin. Jag gick hos kurator när jag var typ 16 kanske. Jag hade väldigt mycket ångest och visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Jag fick panikångest första gången när jag var 15. Jag var också jätterädd över att prata med människor om det här och prata med någon om det överhuvudtaget. Men jag kan säga att jag började gå hos en kurator och en psykolog och fick hjälp med att förstå var ångesten kom ifrån, varför man får den, hur man ska hantera den, hur man ska bemöta folk som kanske inte har förståelse för det eller som inte upplevt det. Hur man ska, det är väldigt viktigt att prata om det. Och det är så här, känn aldrig att du inte, jag fattar att det är svårt steg att ta kanske, och speciellt i de yngre åren. Jag tyckte det var jätteläskigt, och du vet, erkänna för sig själv att man mådde dåligt och hade någonting som liksom tyngde ner en. Men det var det absolut bästa jag gjorde också, att söka hjälp och få hjälp och ta emot hjälp.
Ja, och sen ska du också veta att går du till exempel till kuratorn i skolan, eller om du pratar med en psykolog, eller om du vänder dig till BRIS eller whatever, det är hemligt. Det är inte någonting någon behöver veta någonting om. För att jag vet att i min familj till exempel, när jag växte upp, så var psykisk ohälsa väldigt klyschigt.
Ja,
det är inte alltid man kan vända sig, kanske som du kan göra, eller du vet, många andra kan göra, att man bara vänder sig till sin familj och bara så här: jag mår psykiskt dåligt, jag är deprimerad, jag... vad vet jag, whatever har hänt liksom. Jag kunde inte göra det. Det som hjälpte mig var ju att jag gick ju hos BRIS när jag var liten. Jag ringde BRIS, men jag gick också på BUP.
Ja, det gjorde jag med.
Gjorde du det?
Mm.
Där jag pratade, och det hjälpte mig faktiskt jättemycket, för att jag bearbetade väldigt mycket traumatiska grejer, till exempel som hände i min barndom. Vad sjukt. Mm. Väldigt mycket traumatiska grejer som hände i min barndom. Och det hjälpte mig att kanske inte ta upplopp för vissa saker senare. För att jag vill bara att du ska veta att håller du inne ditt mående och hur du mår, det kommer komma ut på ett eller annat sätt. Det kommer gå ut av dina relationer, ditt plugg, ditt jobb, din vänskap. Så det är jätteviktigt att du tar din tid och bearbetar. Mm. Och psykisk ohälsa tyvärr är alltså inte lika talat om som det borde vara. Nej. Så kom ihåg att vänd dig till någon, men du kan alltid vara anonym. Du kan ringa BRIS, du kan...
De har ju tystnadsplikt.
Ja. Vi kan i beskrivningen till den här podden lägga in lite olika nummer till typ anonyma alkoholister, självmordslinjen, BRIS, BUP och sånt här. Så att om ni vill ringa.
Faktiskt.
Så det finns i beskrivningen till avsnittet. Okej, nästa problem är... hur vet man när det är dags att göra slut? Och hur finner man kraften till att göra slut?
Alltså det där är en väldigt så här bred... det finns många olika liksom aspekter som man kan känna efter eller tänka på. Men om jag ska se efter när jag gjorde slut med mitt senaste ex, så hade jag känt ganska länge att jag inte var genuint lycklig. Jag uppskattade, jag vet inte, jag liksom saknade inte honom, alltså den sista tiden då.
Det var lite skönt att vara ifrån honom lite grann.
Typ. Alltså jag åkte hem ganska mycket till Varberg och hälsade på min familj och mina vänner, och han ville väldigt gärna följa med, och jag ville inte att han skulle följa med. Jag kände bara, nej, men jag vill gärna åka själv. Och när jag var i Varberg så kände jag inte av att jag saknade honom. När han skrev tyckte jag att det var lite jobbigt. Och jag kände bara typ så här, jag kände mig inte kär längre. Jag kände inte det här pirret. Jag kände liksom inte saknaden. Jag vill inte hitta på saker tillsammans. Och det är svårt, för att ibland så har man ju man är inte alltid lika kär varje dag.
Nej.
Så att det är också svårt att känna så här. Det var jättesvårt för mig att veta, okej, men har jag bara en period nu där jag liksom kanske bara inte känner lika mycket, eller är jag inte kär, eller vad är det som händer? Så att jag fick väldigt mycket perspektiv faktiskt när jag åkte hem och var lite ifrån honom och inte kände den här saknaden. Och när jag kom hem så var det inte heller så här, jag var inte jätteglad över att komma hem till honom. Men det är ett jävligt tufft beslut att ta. Och det ska mycket till. Jag diskuterade väldigt mycket med mina vänner. För jag vet att man kan vara sån ibland och bara, åh, jag vet inte, det är så skönt att ha någon, och ska jag göra slut eller inte göra slut? Men börjar du tänka de tankarna lite och känner av den känslan, så tror jag någonstans att det kanske är dags att göra slut.
Ja, speciellt om du känner de känslorna under en längre period. Mm. Alltså, jag kommer ihåg att när jag tappade känslor för mitt första ex då, det slutade bara med att jag sa att jag ville ha en paus. Och då var jag med en annan kille. Och då trodde jag att jag fick känslor för den andra killen. Och där fattade jag att är du kär i någon, så enligt mig, det här är min åsikt, så kan du inte ligga och få känslor för en annan.
Någonting som jag kan tänka, som jag har tänkt på i de här situationerna, det är så här, kollar jag på andra killar? Tycker jag att andra killar är snygga? Om man typ scrollar på Instagram eller du ute på krogen eller går på ett café och bara, oh shit vad snygg han var. Fast du kanske är i en relation eller tycker om någon. Då någonstans är det så här, för när jag var som mest kär, alltså jag såg inga andra. Jag kollade inte ens, jag spanade inte ens. Alltså det fanns inte för mig att ens lägga en blick på en annan kille.
Nej, för att du har allt ditt fog, du har allt du behöver i en relation.
Så liksom, känner man den liksom känner man den känslan att det kanske inte... jag tror att man vet det. Börjar du tänka den tanken, så tror jag att det är något underliggande i det, att det faktiskt inte är rätt.
Alltså vi måste bli bättre på att följa våran magkänsla.
Ja, och följa vad man känner och lyssna på känslorna och lyssna på kroppen och lyssna på det som känns rätt. Även om det är jobbigt och det är tufft och det tar emot. Alltså jag mådde skitdåligt när jag gjorde slut med mitt ex. Jag tyckte det var skittufft för att jag visste att han var jättekär i mig. Men för mig så var det så här, hur tufft det än var, hur jobbigt det än var och veta om att man står någon annan, så visste jag någonstans innerst inne att det är rätt, för att jag känner inte så som han känner för mig.
Ja, och våga ta beslut för er egen skull. Mm. För att jag ser i många av kommentarerna som har kommit in här så är det att han kommer må dåligt, det kommer ingen kommer kunna ta hand om hans barn, han kommer bli självmordsbenägen och så vidare. Ni ska aldrig vara med en partner bara för att vara med någon för att göra hen lycklig.
Nej.
Utan våga lämna en relation och hjälp istället den andra personen att få hjälp. Mm. Professionell hjälp om det är det den behöver.
Faktiskt.
Ja.
Nästa problem som har kommit in är lite till dig, Diana, för att det här har inte jag så mycket att säga om. Som Iran, Diana, hjälp mig lösa. Det är kulturkrockar i mitt förhållande för att han är muslim.
Alltså det där är ju väldigt svårt, för att du kan ju vara iranier och vara muslim.
Mm.
Du kan ju också vara iranier och vara zartosht.
Mm.
Du kan ju också vara iranier och vara kristen.
Mm. Vad var det andra du sa?
Zartosht, det är att du tror på de fyra elementen typ.
Okay,
Så du kan ju vara lite av allt möjligt. Vi har ju persiska judar. Jag antar att i hennes fall då, eller han eller hon, att personen i fråga är kristen, låter det som. Och att, är det en kulturkrock från hans familjs håll eller är det en kulturkrock från henne?
Ja, det framgick inte. Jag tror bara det krockar någonstans i att de har olika kulturer.
Ja, jag förstår. Alltså jag tror att är det att familjen har problem med att ni kommer från olika religioner, jag förstår det.
Mm.
Men någonstans också så måste du leva för dig själv, tycker jag. Du måste väl någonstans känna, är du superreligiös och känner att det krockar med din religion och vad du vill i ditt liv, då kanske det är en tankeställare för dig. Jag i fråga kommer från en familj som är både muslim och kristna. Min mamma var väldigt kristen, min pappa är buddhist, med min styvmamma som har varit i mitt liv halva mitt liv och som är som min mamma liksom. Hon är muslim, bär slöja och allting. Nu är min familj väldigt öppna med så, spelar ingen roll så, men jag kan tänka mig att hade det varit ett problem för min familj så hade jag gett dem tid till att acceptera den här personen och kanske försöka bevisa för dem att det här är inte bara en person jag dejtar, vi älskar varandra.
Yeah.
Det här är en person jag vill skaffa barn med eller som jag vill leva mitt liv med, som jag vill köpa hus och som dela mitt liv med.
Exakt.
Och accepterar inte familjen det, så måste väl du någonstans göra ett val där du känner att i slutet av dagen så är det du som ska leva ditt liv.
Mm.
Du är den som kommer vakna med hen. Du är den som kommer gå och lägga dig med hen. Du är den som kommer skaffa familj eventuellt med hen. Du måste känna vad du tycker är värt. Känner du att din familj kommer lämna dig på grund av det, ge det lite tid, se om de hade kunnat acceptera det. Ta din mamma eller pappa åt sidan och prata med personen och säga att du, jag älskar verkligen den här personen. Jag kan inte hjälpa vem jag har blivit kär i. Är det att hans familj har problem med det, försök att kanske träffa mamman. Ring mamman du och fråga om du och mamman kan träffas själva. För att jag har haft vänner som har haft problem med de här kulturella krockarna.
Mm.
Där de har varit, den ena har varit shia, den andra har varit sunni muslim. Det är två olika inom så. En har varit shia, en har varit sunni, och det har liksom inte gått ihop i deras fall. Men där har min tjejkompis då träffat mamman till den här sonen då och träffat henne, och de har liksom bildat ett slags band. Så testa göra det. Det är en svår fråga att svara på. Men jag tycker att du någonstans innerst inne borde leva för dig och vad du vill och vad du tycker om. Om du känner, om du är säker på den här personen och är redo att gå in i den här, inte striden, men den här processen. För du ska göra det du är lycklig av i slutet på dagen. För att nu mina vänner i det här fallet som hade den här kulturkrocken, De lever idag lyckliga och har 3 barn tillsammans. Pappans sida av familjen är inte så nöjda. De har ingen kontakt. Men med tjejens familj så har de jättebra kontakt. Mm. Och så, jag tror att det är någonting vissa familjemedlemmar ibland behöver svälja. Liksom. Ja. Att de behöver tid till att processa
och
bemöta, det.
Liksom, och bara få marinera det lite innan. Att många gånger så tror jag att oavsett att man, det i alla fall kanske är värt att ge en chans och låta föräldrarna få smälta det lite om du känner dig säker på din sak, kan jag tänka mig. Sen såklart, vi säger väl väldigt hårda och strikta i vad de står för och så fast vid liksom.
Mm. Mitt bästa tips är väl typ visa att ni är seriösa och visa att det här verkligen är vad du vill, för att i slutet på dagen så tror jag att din familj vill att du ska vara lycklig.
Exakt.
Och visar ni då att ni verkligen vill vara med varandra, så tror jag att det kanske bara är matter of time att ni ska smälta det.
Mm.
Jag vet att min pappa hade väldigt, väldigt svårt för mitt ex.
Ja, det är så.
Väldigt svårt för mitt ex i början. Det tar lite tid, precis som att det var väldigt svårt för min pappa att jag var med i Paradise Hotel.
Ja.
Det är jättemånga som har frågat hur min familj tog att jag var med i Paradise Hotel, och min pappa tog det inte alls bra.
Nej.
Han ville inte prata med mig de första veckorna, för att han var så här, vad fan är det du sysslar med? Är du med i ett tv-program där du super och dricker? Liksom. Men sen, du vet, de vill alltid ditt bästa, så att det är mitt bästa råd. Att i slutet av dagen, tänk på dig själv och det som gör dig lycklig liksom, och försöka att förklara för familjen.
Mycket bra, jag blev helt tagen när jag satt där. För det är så långt ifrån vad jag kan sätta mig in i för situation, förstår du vad jag menar?
Ja.
Så för mig så tycker jag det är så, alltså hur du förklarar är ju jättebra. Och jag blev helt så här, jag bara, helt inne i det.
Men det är så svårt det där, du vet, för att kulturer är så jävla viktigt.
Ja, såklart.
Och jag tror att man någonstans ska våga ty sig till någonting utanför sin kultur. Men jag kan prata utifrån mig själv, att jag vill väldigt gärna ha någon. När jag gifter mig och skaffar barn så vill jag väldigt gärna att det är en iranier. Jag sticker inte under stolen med det. Och det är för att jag vill kunna fira Eid. Jag vill kunna laga upp med sabzi och han ska uppskatta det. Jag vill att han ska komma hem till min pappa och min styvmorsa ska laga reime som du åt igår, du
vet. Det var jättegott.
Ja, och du ska uppskatta det. Fattar du? Lika mycket som jag. Alltså, det är såklart att man kan göra från andra kulturer också. Så men klart. Någonstans, trots att jag är född och uppvuxen i Sverige, så är jag ändå iranier.
Ja.
Och jag vill att mitt legacy lever vidare. Alltså det är klart, nu får inte ni ta det här fel. Det är klart att det kan leva vidare trots att om jag gifter mig med en svensk eller alban eller vad som
lite
helst.
Det blir ju en annan sak, för man delar ju lite samma, du vet, så här, kultur och mat och vad man firar och så här. Det blir ju en annan sak, och det tror jag man förstår ändå. Alltså, så.
Det hoppas jag. Jag hoppas inte att ni tar det fel.
Nej.
Bara för att jag vill bara att någon tar det fel. Ja, men kanske mellanöstern, latinog också bra, men du vet så här, you know.
Jag fattar vad du menar, men jag är ju tvärtom, så att där är ju alla olika, så det handlar inte om att du bara för att du är iranier, alltså förstår du, för att så här, jag vill ju absolut inte.
Jag vill bara inte att någon tar det fel.
Nej, men det tror jag inte, för ska jag säga så här, jag vill inte ha en Sven Svensson, förstår du, som vill äta köttbullar och mos. Jag vill hellre ha någon som är kanske från en annan kultur där jag får uppleva lite annat och det man kan dela med varandra. Alltså du vet, det så där är olika, så det handlar inte om att man bara för att, alltså förstår du, så där tror jag inte man kan missförstå dig, för
nej,
att det handlar
det
inte om att du bara, jag vill inte ha en Sven, alltså förstår du.
Nej, men såklart, alltså sen om det har med religion och kulturkrock att göra så är det väldigt svårt att säga, men som sagt, mina tidigare tips, jag hoppas att det hjälpte något.
Ja. Jag vill inte äta köttbullar och mos.
Vad fan, älskar husmans kost, what the fuck?
Men jag menar med bara, vet du vad jag tänker på, så här svensk, alltså förstår du?
Ja. Shout out korsfrågan. Liksom. Okej. Okay. Nästa problem är, jag och min kille, varje gång vi har sex så slaknar han. Vad fan gör jag?
Det här är en väldigt, väldigt bra grej att prata om. För att det här var jag med om för inte så jättelänge sedan faktiskt. Och då var det en kille som jag träffade. Vi dejtade lite och när vi hade sex så slaknade han väldigt många gånger. Han kunde slakna under sexet. Han kunde slakna, alltså hade svårt att få upp den. Och jag tyckte att det var jättejobbigt, för att jag hade inte varit med om det innan då. Och då tänkte jag så här, men gud, är han inte attraherad av mig? Eftersom jag inte hade varit med om det innan också. Så blev
det är
så här,
ju den vanligaste tanken, bara, är det mig det är
fel på? Jag började tänka direkt, jag bara, åh gud, han tycker typ inte att jag är nice. Eller typ, han tappade typ sexlusten under sexakten liksom, var det så jag konstig ut eller vet så här, var mina bröst för små, alltså vet man börjar ju tänka så högt,
ja, det är klart.
Så jag vart ju asstressad över det och tyckte det var skitjobbigt och gick och tänkte på det jättemycket och det var inte någonting som jag heller, jag vågade typ inte fråga någon av mina tjejkompisar om man har varit med om det.
Man skäms ju kanske,
ja,
i vissa
för jag
fall.
Tänkte säga bara vad, hur ska jag fråga, jag bara ah, nej, men jag hade sex med en kille och jag tror att han typ inte tyckte att jag var nice, jag tyckte att det var lite jobbigt faktiskt.
Mm. Ja, jag förstår.
Och så tänkte jag ganska mycket på det och så här, bara men det är jättekonstigt. Sen vissa gånger när vi hade sex gick det bra, men ibland så bara slaknade han från ingenstans. Och sen så tog jag mod till mig och frågade min killkompis om det här. Och bara, alltså jag måste bara fråga dig en sak. Jag hade sex med en kille och han hade lite problem med att han slaknade. Och då berättade han för mig att ibland kan killar få typ som en prestationsångest. Där de tänker för mycket på hur de ska prestera, hur de ser ut. De kanske är lite nervös, de kanske tycker om dig jättemycket. Eller har känt liksom, ja men prestationsångest kan göra att den slaknar. Och det har ingenting med dig att göra kring hur du ser ut eller hur du sköter den sexuella akten. Utan det kan bara handla om att de, nu vet jag inte, det finns säkert olika fall. Men i alltså så här, många fall så handlar det om att de tänker för mycket på hur de ska prestera och vill prestera bra och då slaktar den.
Krama honom bara och låtsas som ingenting de första gångerna. Sen våga fråga honom, är du okej? Okay? Är det någonting som inte stämmer? Vad tänker du på? Och våga liksom prata om det, för att 90% av fallen har det faktiskt inte med dig att göra som person.
Nej, och jag tror också att det blir väldigt lätt typ när man ligger där och han kanske slaknar, så får han stress för att han slaknar, för att han vill prestera och ha sex. Du blir stressad för att du känner att du har gjort någonting fel, och så blir det bara en dålig kombination att ni båda känner er osäkra istället för att bara så här prata om det. Det vi gjorde ibland var att vi tog till typ om en lite sån här heating glidmedel och du vet, man kanske runkade av han lite och du vet, man låg och myste lite och körde lite mer förspel för att du vet komma tillbaka till den här känslan, för att båda blev så här okej, okay, slaknade på grund av mig. Han fick stress för att han slaknade, jag kände mig oattraktiv, att det blir så här. Ofta så handlar det om någonting bakomliggande. Ibland kan det vara, du vet, man har druckit kanske för mycket alkohol. Man kanske är trött, man har varit stressad.
Man kanske är deprimerad, har ångest, inte har ätit tillräckligt bra.
Det finns mycket aspekter som kan bidra till att den slaknar. Eller du kan ju också som tjej känna att du inte kan bli våt för att du kanske mår dåligt eller har en dålig dag eller alltså har ångest så här.
Eller så kanske han som vi tjejer, för jag kan tänka att jag ibland många gånger när jag har sex att jag typ tänker väldigt mycket på, jag har ju aldrig fått en, alltså jag har aldrig kommit normalt av att bara ha sex, aldrig. Jag har aldrig kommit av att bara ha sex, nej. Och det tror jag är väldigt mycket för att jag känner inte min kropp tillräckligt bra. Många kan ju faktiskt inte komma vaginalt. Men också för att alltså jag har inte varit tillräckligt bekväm. Jag har tänkt för mycket på hur jag ser ut, hur jag beter mig, alltså du vet så. Men sen också, alltså gå in på typ Intima och köp hem lite sexleksaker.
Ja.
Alltså typ, de har ju jättemycket så här vibratorer, så här satisfiers och sånt. De har ju en, alltså man kan ju ha en liten vibrator som, alltså blir han slak kan du bara dra fram den ur nattduksbordet och bara så här, han får köra lite på dig, hänger med, kommer alltså jag in tror i stämningen det, lite.
Ja, det handlar mycket tror jag om typ så här. Alltså ibland kan typ så här glidmedel, vet så här massageoljer, alltså sånt kan göra väldigt mycket, för allting handlar om sex, att ni ska lära känna varandras kroppar. Ni ska vara tillsammans i det. Det ska inte bara vara en som kör på. Alltså det ska vara så här, man ska känna sig bekväm, man ska vara kåt. Alltså så här, ha mycket förspel.
Testa lite olika grejer, experimentera.
Yeah. Okej, okay, då kör vi nästa. Jag har dejtat en kille i ett år och ingen av oss har sagt jag älskar dig än.
Oj.
Alltså jag kan typ relatera lite till den. För att jag har väldigt svårt. Jag tycker att så här, jag älskar dig är ett ord som betyder väldigt mycket. Att så här, man kan säga I love you, det är lite så här som ett slang typ för jag älskar dig. För att det är så här, det kan komma ut. Jag har råkat säga det till typ killar, du vet, så här, I love you, du vet, man lägger på. Så här, puss puss. Men just jag älskar dig tycker jag är så jävla laddat. Och jag tycker ändå att jag älskar dig, det är ganska starkt. Det är väldigt mycket som ligger i det ordet tycker jag. Alltså jag kommer ihåg att jag sa inte det förrän efter, alltså typ i slutet av min första relation till min pojkvän. tror jag att jag sa efter så här 8-9 månader. Så här.
Men är det för att jag har svårt att säga det eller för att du inte känner
alltså,
det?
Alltså, jag känner ju det, men jag också säger jag tycker att det är så, för mig är det ett så pass starkt ord att jag vill inte slita och slänga med det hur som helst. Om inte jag känner att det är genuint och att jag tycker att älska är så starkt. Det är så här, man kan tycka om någon och verkligen uppskatta en person, men att älska, för mig tror jag att det är för att jag har inte haft så mycket relationer, alltså när det kommer till killar, att det blir så här, att säga jag älskar dig, det betyder så mycket, för jag älskar min familj, jag älskar mina vänner, mina genuina vänner som jag vet att jag alltid kommer ha kvar, min familj som är kött och blod, alltså förstår du, eller familj som inte heller är kött och, alltså som inte behöver vara kött och blod men som ändå är familj. Mm. Men jag älskar det, tycker jag är så pass starkt, så att säga det till en kille som jag inte vet kanske är man, jag vet inte, jag tycker att jag älskar dig så pass laddat ord och säga till någon.
Sen tror jag också att man kan ju säga jag älskar dig på andra sätt. Man kan ju visa att man älskar någon. Jag hade väldigt svårt att säga jag älskar dig till min första pojkvän.
Mm.
Jag tror inte vi sa det förrän typ ett år in. Men man kan ju visa att man älskar en person på ett annat sätt. Älskling, jag är på väg hem, vill du ha någonting att äta?
Absolut.
Jag är på jobbet, vill du bara säga att jag tänker på dig? Vi hade det så mysigt igår, vill bara säga att du är bäst. Man kan ju visa det på andra sätt. Mm. Låt oss ha en date night idag. Let me treat you at a hotel night, whatever. Liksom. Men jag tror att någonstans också är det ganska viktigt, speciellt om man är i en relation, att kunna säga att man älskar varandra.
Mm.
Så att jag tycker att känner du att du älskar honom, så tycker jag att du ska säga det till honom. Tycker du att det är jobbigt att ta det över face to face?
Mm.
Skriv det i ett sms. Jag älskar dig. Och se vad hans respons är på det. Mm, säger han det tillbaka? Kan han inte säga det? Nej, men alltså, är du en person då som vill, alltså jag är en sån person, jag behöver höra att min pojkvän älskar mig. Du kan visa det. Men har jag en dålig dag och jag ligger i ångest, då vill jag höra att du älskar mig.
Ja.
Hänger du med? Så det är viktigt också att vill du höra det från din partner, ha tålamod, men våga också, du vet, säga att du vill höra det. Bara, älskling, det betyder jättemycket
men
för mig.
Men sen tror jag också att det där är, där tror jag att vi är olika, för att det där är, skulle någon säga till mig så här, älskar inte du mig? Då hade jag känt mig pressad att säga det, och då kommer det inte från hjärtat, för att jag är så här, i en relation så ska det mycket till innan jag kan verkligen ge dig så här, bara jag älskar dig. Så
men
så här,
har
olika
du varit
steg
med en person i ett år och ni umgås regelbundet och dejtar och är med varandra och kanske ska bli sambos, då är det ganska viktigt att kunna
absolut
förklara hur man känner för varandra.
Ja, såklart. Men det ska också komma från att du vill säga det själv. Alltså så här, det kommer komma. Det betyder inte att han inte älskar dig eller att hon inte älskar dig för att hon inte har sagt det. Men jag tror att väldigt många personer har väldigt svårt för att kanske, du vet, jag vet inte, beroende på vad man har gått igenom innan, vad man har haft för relationer innan, det kan ta längre tid för andra. Alla använder det ordet olika. Vissa säger det efter 3 månader och känner så här, jag älskar dig. Och vissa kanske det tar längre tid, för ett år är ganska länge, absolut. Men det betyder inte att personen från, för jag själv kan känna att så här, för mig kan det ta, alltså personen som jag inte sa jag älskar dig till under den långa perioden betyder inte att jag inte älskade honom.
Nej,
utan
det
tog bara
längre
tid för mig att kunna säga det öga mot öga, så här, jag älskar dig. Alltså förstår du? Men det var så här, jag uppskattar dig, I love you. Alltså du vet, men just då bara så här, öga mot öga, bara
jag
så här,
fattar,
jag älskar dig.
Men känner du dock att du behöver höra det, för det kanske är ganska viktigt, så ta upp det. Var du den som säger det till killen då? Och säger han det inte efter ett tag, säger bara, men hallå, jag vill höra det från dig också. Jag tycker inte det är något fel på det. Alltså fel med att säga så.
Nej.
Jag vill höra det från dig också. Har man varit med en person i över ett år, alltså då kanske man vill höra det liksom. Så att då, nej men alltså vadå? Jag tycker att visst, du kan ha svårt för att visa känslor, men är du i en relation med någon så måste du ju någonstans också kunna säga vad du känner för personen, även om du har svårt för känslor. Eller i alla fall visa det på andra sätt. Våga ha de kraven. Tycker jag.
Hen kanske behöver också höra dig säga det först innan den personen vågar faktiskt säga det själv.
Bra råd. Bra råd. Hen kanske behöver höra dig säga det. Ja. Okej. Jag har varit mobbad och utfryst hela min skolgång. Vad ska jag göra för att bli mer framåt och våga ta plats utan att bli rädd? Alltså, jag har haft olika roller i mitt liv. Jag har varit den som har varit populär i skolan. Jag har också varit den i vissa andra sammanhang i livet där jag har blivit utfryst och mobbad. Så att jag fattar verkligen hur det är att vara på båda sidorna. Kom ihåg att de som mobbar, eller de som är lite mer populära, att de oftast, det ligger oftast i deras självkänsla och i deras barndom, Så det du ska göra är att se att du är bättre än så. Låt det inte påverka din självkänsla, även fast det är lättare sagt än gjort. Det du ska våga göra är att kanske gå och prata med någon, lära känna dig själv och dina egenskaper, vara mer framåt. Det kan vara allt ifrån att våga prata på scen när du ska redovisa en skoluppgift till att våga klä dig och vara som du är. Det är jätteviktigt att förstå att vi alla är olika, liksom, att det är okej att vara den du är. Men jag har inte så mycket erfarenhet av det här mer än så att jag tror att du kanske är bättre på den frågan, Emma.
Ja, alltså jag var ju väldigt utanför när jag var yngre i skolan och i grundskolan, liksom. Jag hade ju glasögon, jag hade tandställning. Jag var väldigt blyg och väldigt osäker när jag var yngre. Vilket speglas väldigt mycket i så här, jag hamnade lite med det coola gänget. Där det var väldigt lätt att fika på mig att jag var en glasögonorm och du vet så här, Emma Pemma Fågelskrämma, du vet så här. Nej, alltså jag blev väldigt så här, jag vill inte säga att jag var mobbad, för att jag tycker att det är ett väldigt starkt ord, men jag vill säga att jag var lite utstött och utanför. Jag kände mig aldrig riktigt hemma i typ en grupp eller i en vänskapskrets typ, utan jag var väldigt osäker, jag var rädd för att säga fel saker. Sa jag någonting så fick jag ångest efter, för att jag sa, åh gud, varför sa jag så, åh gud nej, åh gud, nu kommer jag att tycka jag är jättekonstig, och du vet, så här. Men alltså min känsla så här, vad jag skulle vilja säga till mig själv idag när jag var där, det var att så här, jag visste att jag hade min familj, jag hade mycket kärlek runt om mig. Det var så här, bara för att jag hade glasögon, ja, då tyckte jag att det var jobbigt att ha glasögon, för det var ingen annan som hade glasögon, och då tyckte alla att det var kul att reta mig för det.
Du är så jävla fin i dina glasögon.
Ja, tack älskling.
Men det är du.
Idag
verkligen.
Älskar jag dem, jag bär dem med stolthet. Jag lägger jättegärna upp en bild. Alltså du vet, jag tycker typ att jag är snygg i glasögonen.
Det
för jag
är du
känner
verkligen.
Så här, alla har inte glasögon, men jag har glasögon. Jag är annorlunda. Uh-huh. Jag gillar det. Uh-huh. Men jag tror så här, någonstans, du kommer växa upp, du kommer bli mer trygg i dig själv. Det kommer komma, låt inte andra trycka ner dig. Låt dem inte påverka dig. Annorlunda är inte fel. Att du har glasögon till exempel. Jag säger inte annorlunda, men så här, att du har glasögon som inte alla andra har. Det är ingenting som är konstigt eller fel. Att du ser ut på ett visst sätt, att du beter dig på ett visst sätt. Alla är en egen person. Och de som mobbar, de som försöker trycka ner dig, det handlar om att de antagligen har det kanske tufft hemma. Bekräftelsebehov, uppmärksamhetsbehov. Det handlar om, bara man ser på typ idag så här, jag tycker typ synd om de som mobbar. Jag
tänk
tycker
hur
det
dåligt de måste må i sig själva för att behöva trycka ner någon för att må bättre. Tänk
ja
så.
Men alltså tänker jag på typ så här, på mig själv så här, jag skulle aldrig någonsin lägga en dålig kommentar om någons utseende, var den kommer ifrån, vad du har för kläder. Alltså det är så här, någonstans de personer som gör det, försök att sätta er in i så här, okej, men vad är det som är underliggande? Det måste ju vara någonting, för att, och jag kände ju också när jag var där i den situationen med glasögon och allt sånt, jag var så här, ja, jag har mina glasögon, jag har en dålig syn. Visst, jag var osäker, men i slutet på dagen när jag kom hem så hade jag min familj. Ja, jag hade mina glasögon, jag skulle kunna fucking läsa i skolan. Och, du vet, alltså, förstår
ja,
du?
Ja, men till er som kanske inte har en familj och till er som kanske inte har vänner och så i skolan och är mobbade och utfrysta. Mitt bästa tips är att gå och prata med någon. Är du lite yngre, vänd dig till BRIS, vänd dig till BUP. Det finns massa organisationer, bara att googla.
Ja.
Börja prata med kuratorn eller whatever. Känner du, vet du vad, jag trivs inte den här skolan. Byt skola.
Ja, men också så här,
våga ta steget. Våga vara annorlunda. Annorlunda är bra. De som är mest framgångsrika idag, om du kollar på YouTubers, om du kollar på filmskådespelare i USA, whatever, runt om i hela världen. Alla de som är annorlunda är oftast de som har varit mest framgångsrika i livet.
Men också så här, annorlunda är bra. Man vill inte vara som alla andra, och ingen är, alltså så här, om du är annorlunda, om du är en egen person, alltså så här, om du ser ut på ett visst sätt och har en viss typ av personlighet, det är bra, för du är egen. Du är egen, du följer inte strömmen, du vill inte se ut som alla andra, du vill inte bete dig som alla andra, du vill inte ha samma åsikt som alla andra. Annorlunda är bra. egen är bra. Om folk inte tycker om dig betyder det att du är en egen person. För alltså, du kommer aldrig kunna vara alla till lags. Alla kommer inte kunna älska dig. För det kommer alltid vara folk som tycker att du är för mycket, du är för lite, du har inte rätt kläder, du har inte rätt...
Och alltså, vet du vad? Haters gone hate.
Ja.
Du vet att du gör någonting rätt i livet när folk börjar hata på
100%.
Dig. 100%. Du gör någonting rätt, du är annorlunda, du har någonting som de vill ha när de börjar hata på dig. Tänk så, gumman. Skål för det.
110%.
110%.
Haters gonna hate.
Haters gonna hate. Keep them coming. Potatoes will potate.
Yes.
Nej, men jag känner att vi rundar av avsnittet för idag.
Det var givande att se och försöka. Alltså så här, jag blir typ ledsen men ändå inte när folk skriver in sina problem om du är så här, jag mår dåligt eller killar hit och dit och så här. Det är oftast inte ett problem. Det går alltid att hitta en lösning på det. Det går alltid att försöka hitta en utväg i allting. Så länge man är stark, man tror på sig själv. You do you.
Ja, och du är inte ensam i dina problem. Som Nej. Sagt, vi kan relatera till många av dina problem. Jag tror att många som lyssnar kan relatera till många av problemen.
Ja.
Men alltså, glöm inte att följa oss på våra Instagrams. För att nu när ni hör det här så är ju vi någonstans på hemlig destination i Sverige.
Amen.
Och när ni hör det här om några minuter, eller några minuter, om några dagar så åker vi till ytterligare en ny destination och har massa alltså, hemliga inspelningar. Mm-hmm. Det är så hemskt att säga. Men följ oss på våran Instagram. Där får ni hålla er uppdaterade om vad det är vi gör, hur det går för programmet jag spelar in, hur det går för programmet jag och Emma ska spela in. Vi kanske lägger upp lite behind the scenes bilder. Alltså jag längtar tills ni får ta del av allt det här som händer i våra liv. Och det är bara tack vare er det här händer. Jag vill bara säga att vi är så tacksamma för er.
Det är vi verkligen.
Glöm inte att följa oss på våran Instagram. Jag heter Diana Moseni på Instagram.
Och jag heter Emma Linnea Hellstrom.
Vi har även en Facebookgrupp som heter Real Mellanrum Talk på Facebook. Och en Instagram som heter realtalk.podden där vi uppdaterar med massa behind the scenes.
Så ses vi nästa gång.
Puss, puss, puss på er.
Puss, puss.
Hello.
Hello. Hello, welcome. 2021, new year, new us.
We're still going to school.
Podplay.